Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag pratar ofta om att levla upp. Vi tränar vår kropp genom fysisk aktivitet och vi tränar vår hjärna genom böcker som får oss att tänka. Och kost, det är den tredje givna komponenten och där kommer såklart kosttillskott in. Därför kan jag med glädje säga att dagens avsnitt presenteras i samarbete med Pureness. Ett företag som jobbar för rent välbefinnande och har hela tiden en fot i forskningen för att få insikter från de bästa i branschen. Med sina innovativa experter utvecklar de fantastiska och naturliga produkter. Som deras premium D-vitamin som har en fettsammansättning av mycket hög klass från naturlig torskleverolja. Och D-vitamin är viktigt att vi får i oss under den här mörka tiden på året. Hos Pureness hittar du också ett trippelmagnesium som innehåller tre former av magnesium av högsta kvalitet. Malat, glycinat och taurat. Så gå in på pureness.se, läs mer om deras produkter och innehåll. Och kom ihåg att med koden POL20 får du hela 20% avdrag på ditt köp i kassan. Så passa på att boosta dig i vintermörkret. Gå in på pureness.se. Diamantis Kokovinos, välkommen till Öppet sinne.
Stort tack Paul, kul att vara här.
Ja, vi ska gå in på sinnet idag och det är perfekt när jag har en podd som heter Öppet sinne att det är din specialitet att jobba med sinnet.
Exakt.
Men innan vi börjar där så bara lite så här, vem är du, vad gör du och hur kom du in på hela den banan?
Ja, jag började som elitidrottsspelare i basket. Spelade både i Sverige och utomlands, i Grekland. Svenska landslaget, upp till juniorerna. Och sen kände jag bara helt enkelt att i peak av min karriär mer eller mindre att jag inte levde min sanning. Det var någonting som inte riktigt stämde överens. Och då, så som många andra, började jag reflektera inåt, så här, vad är det som händer egentligen? Vad är det jag vill? Och då upplevde jag att jag var väldigt törstig efter kunskap. Så jag började studera till naprapat i naprapathögskolan här i Stockholm. Men även det kände jag igen att nej, i mitten av utbildningen, det är inte exakt det här jag vill göra. Så jag ville kunna behandla invärtes besvär. Och då var det antingen läkare här i Sverige eller läkare i Kina inom kinesisk medicin. Och då gick jag hem, funderade på det, berättade till min fru att vet du vad, vi flyttar till Kina.
Vad sa hon då?
Hon sa okej, vi gör det. Uh-huh. Ja. Så jag läste till läkare i kinesisk medicin, var i Shanghai 5 år. Kom tillbaka 2017, fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil. Fördjupade mig i funktionell medicin. Och nu driver jag en klinik i Solna, Stockholm. Och jag försöker hjälpa så många som möjligt.
Vad är din specialitet där? För det finns ju väldigt många
olika. Jag skulle säga problem. Kroniska besvär.
Kroniska besvär.
Ja, långvariga. Mer än 3 månader. Folk som har hamnat mellan stolarna. Folk som inte riktigt fått svar på varför de mår som de mår. Och så vidare.
Ja.
Väldigt utmanande men väldigt kul.
Men då är det alltså fysiska besvär som vi pratar om då, eller?
Fysiskt, det finns alltid också en mental del också. Mm. Men inte vissa som är rent odlade, om vi säger det. Bipolära, jag har haft någon patient med schizofreni, depression och så vidare. Eftersom kinesisk medicin är en väldigt holistisk typ av medicin som integrerar då sinnet med den fysiska kroppen. Men också personen med miljön de växer upp i. Och på det sättet får man fantastisk insikt i vad som kan har hänt i kroppen. Mm. Så trots att man pratar utifrån yin och yang aspekten och 5-element-teorin som är de 5 viktigaste centrala organen, så inkluderar vi kroppens alla fysiologiska funktioner i det.
Nu blir jag lite nyfiken här, för när vi kommer då till den vanliga så kallade, vad ska man säga, västvärldsmedicinen då, läkemedel och
den kallas för allopatisk medicin. Det är ja. den termen som den heter. För västerländsk homeopati kommer också från väst.
Mm.
Så där blir det lite, vilken menar man? Men det är den som vi har i Sverige, skolmedicinen.
Precis. Ja. För det jag tänker där är ibland att de kan nästan, man får nästan lite känsla att de skrattar lite när det kommer till, vad ska man säga, den andra typen av medicin. Och det har alltid förvånat mig väldigt mycket.
Mm.
Jag hade till exempel problem med knät här för några år sedan.
Yeah.
Hade gått dels hos en naprapat, fått lite hjälp, men han var lite orolig för att det kanske var någonting invärte som var paj.
Mm.
Så jag går till cityakuten och det han gör är att skjuter in en spruta kortison och så var det klart.
Mm.
Och då sa jag bara, men jag ska även gå till min naprapat igen och kolla lite. Ahahaha. Vill du kasta pengar i sjön, grabben, och går du dit, vill du ha riktig hjälp, då kommer du hit till oss.
Mm.
Alltså tänkte jag på det han sa och så kände jag ju bara, fast vad fan har du gjort? Jag sa, jag har ont här, du har tryckt in en spruta och så var det klart.
Mm.
Då kan man, alltså, det för mig blev så konstigt. Mm. Hur kan du garva åt en form av medicin som kanske vill titta på fler punkter än bara knät och skratta? Och det är därför jag på något sätt också gillar den medicinen som du jobbar med, för man vill titta på just helheten.
Mm.
För min egen känsla är att vi har tappat helhetsperspektivet.
Alla typer av medicin som finns idag har sin funktion, har sin plats. Och även den medicinska modellen vi har i Sverige, den västerländska skolmedicinen, den fyller också en fantastisk funktion och vi är så otroligt tacksamma för det. Men om man ser då historiskt sett hur den utvecklades, så utvecklades den gör som bäst funktion när det kommer till akuta besvär. Men när det kommer till kroniska, det där lite den tappar, den har inte så många svar. Och tro mig, att när läkare och forskare kommer till mig som patienter från Karolinska, jag har hela alla olika typer av yrkesgrupper inom vården kommer till mig. För att de vet också vad det finns för fördelar med den typen av medicin. Och vilken fördel det finns med kinesisk-medicinska modellen. Det typet av perspektivet som den läkaren du träffade, det är inte så världen över. I Kina till exempel så finns det fantastiskt samarbete mellan de två olika typer av medicinska modellerna. Hela Sydostasien där det är kineser som migrerar till Singapore. I Thailand finns det jättemycket. Nere i Filippinerna också. Malaysia. Och även i USA där man är väldigt framme med att integrera olika typer av mediciner. Så ett sånt typ av beteende har att göra mer som med läkaren och det beteendet. Identiteten han har skapat kring sin profession. Än vad, om vi säger så, majoriteten står för. Så jag vill inte heller att man drar alla över en kant.
Nej, absolut.
Ja, för det finns väldigt många som har ett öppet sinne med tanke på podden och förstår det här att det finns så mycket mera till hur man kan hjälpa en människa än bara ett sätt.
Vad skulle du säga förvånade dig mest när du väl började studera den här typen av medicin? Eller vilken var den största ögonöppnaren?
Det var att vi började med en daoistisk filosofi.
Ja.
Det var inte alls redo på. Det var nummer ett. Så jag satt där och vi började prata om hur antika människor genom att sitta och observera naturen fick fantastiska insikter i hur kroppen fungerade. Och att det som fungerar, hur det funkar här inne är på grund av hur det funkar där ute. Och då därför pratar man om det mikrokosmos som är i kroppen och makrokosmos som är där ute. Och att vi finns eftersom vi är ju en produkt utav naturen. Så måste det finnas någonting som följer en form av rytm där ute. Så de här sakerna, det var lite mindblowing för mig. Det var verkligen aha moments för att jag hade själv så många existentiella frågor som jag fick svar på det här sättet.
Så det här har förändrat ditt liv på fler plan med andra ord?
100%, absolut. För jag är skolad som elitidrottsman. Mm. Och där är det ju. Det är en väldigt manlig, väldigt patriarkalisk typ av energi. Det är väldigt young-orienterad. Man är aldrig tillräcklig. Du kan alltid bli bättre. Så man har aldrig tid för att stanna upp, reflektera. Vilket är den feminina yin-energin. Och när jag i alla fall slutade spela. Jag kunde inte särskilja när jag skulle försöka vara bäst på basketplanen eller om jag skulle försöka vara bäst någon annanstans. För det var så hela min mentala infrastruktur var formad. Jag kunde inte sitta i bilen och köra och inte tävla med någon annan. Allt blev en tävling till slut. Om jag skulle spela ett bordspel eller om jag skulle köra eller om jag skulle... Och jag ville någonstans också befria mig själv från detta. För det var nästan som att jag var fångad i det här beteendet på något sätt. Och det var jag led samtidigt.
Mm. Det kanske var det som fick dig att söka dig därifrån också.
Mycket möjligt. Mycket möjligt.
Ja. Hur många år sedan var du gick utbildningen?
Jag blev klar 2017.
2017. Så du har jobbat med det i alla fall i 5 år? Eller du går in på ditt 5:e år nu?
Jag studerade vidare, så jag skulle säga att kliniken som jag öppnat har jag haft nu i 1,5 år.
Mm.
Så, och innan så hoppade jag runt lite i olika andra kliniker.
Okay.
Och ja, det har varit fantastiskt. Stor erfarenhet.
Vad skulle du säga om man kan... Jag vet inte om det går att generalisera en sån sak, men om man tittar på, om du nu när du har träffat massa människor då, kan du se att det är någonting som majoriteten nästan alltid missar?
Jag skulle säga att man har inte en insikt i hur sinnet påverkar hela vårt hormonella system, vårt immunsystem och våra dagliga vanor. I boken som kom ut för några månader som jag skrev, och det var mer eller mindre för att mina följare bad om en bok. Det var nästan som vid varje ny besök så ville de ha mer information om det här. Hur vårt beteende och hur vårt sinnesstånd påverkar det fysiska. Och där fick jag utrymme att skriva ner exakt hur, för att jag, om vi bara flikar ur det här och... Som person är jag väldigt sökande. Jag vill veta varför. För mig finns det alltid en anledning. Och jag är redo att vända på varenda sten för att ta reda på varför. Dels för min egna personliga hälsoresa. Där jag för 2,5 år sedan var sängliggande i 1/2 år. På grund av att jag inte riktigt förstod vad som pågick i min kropp. Det var en borreliainfektion i kroppen. Men det var också en dysfunktionell uppväxt. Och när jag började gå in och förstå vad där, hur det påverkade mig i helhet, sedan började jag också förstå också mina patienter. Det är hur sinnet påverkar oss. För att det enda som kan vara stagnerat, allt i universum rör sig, det finns en form av rytm. Men det enda som kan vara stagnerat är vårt sinne. Och eftersom vi har, det finns också ett antikt ursprung, ett väldigt urgammalt, som säger att kroppen följer vårt sinne. Om sinnet är stagnerat i förflutna kommer kroppen vara stagnerad. Och det här är en benämning också vi använder oss av i kinesisk medicin. Stagnation, en blockad. Någonting flyter inte, någonting flödar inte. Och det kan också vi känna i fysiska kroppen. Att vi känner oss fast i en relation där till exempel en konflikt löses upp, då känns det också bättre i kroppen helt plötsligt. Mm. För att vi är ju den föraren i den här kroppen. Så vad jag försöker också få mina patienter att förstå är att den här kroppen, vilket vi är födda i, det är vi som är den som kör den. Det är vi den som styr den. Så vi skapar en distans också mellan det vi inte är och det vi egentligen är. Att vi har en kropp och att vi inte är en kropp. Och på så sätt kan vi också tillåta ett nytt perspektiv komma in. Ett mycket djupare. Så det med de här samtalen, jag försöker guida dem till en plats där de behövde fly från. För att den är för smärtsam. Så om jag ska förklara det här lite. Många av våra besvär kommer från det mentala. Eller har i alla fall en del. Och den mentala stagnationen kommer från en dysfunktionell uppväxt. Med eller utan trauman. Så när jag lärde mig att mitt värde baserat på min prestation inom basket. Och insåg att ju bättre jag spelar, desto mer värd är jag. Då skapas en mental infrastruktur i mitt beteende att det är så jag behöver vara. Nu kan inte jag särskilja det sedan från om det är basketspelaren, idrottsmannen, eller om det är akademiken, eller om det är entreprenören och så vidare. Så det är den här mentala infrastrukturen som driver vårt beteende till en osund livsstil. För den söker bekräftelse på olika sätt.
Jag får väldigt mycket tankar här.
Jaha.
Dels så kan jag väl bara, även om jag ska gå in på mitt eget här, men lite grann. Alltså anledningen till att jag har en podd som överhuvudtaget heter Öppet sinne är ju för att jag försöker hela tiden öppna mitt sinne ännu mer.
Aha.
I det som gäller poängen. Och jag hoppas också att de som lyssnar kan göra det genom den här poddens samtal. Och jag brukar dela avsnitt där jag pratar också om mitt eget liv. Mm. Som heter Öppnar mitt sinne. Och där delar jag med mig av allt egentligen. Yeah. Det finns ingenting som jag inte har gått in på där. Mm. Men för mig... Jag pratade just i avsnittet som faktiskt släpps imorgon då, yeah. från det du och jag spelar in. Då pratade jag om det här med citat, yeah. framförallt. Och jag brukar ibland dela på Instagram där jag delar ett citat, men jag delar min tanke om citatet, så jag delar inte bara citatet. Och då fick jag frågan då av gästen som var med, Jakob, och då säger jag, citat har börjat pricka mig så pass mycket idag för att jag är redo att titta på mig själv. Är redo att applicera det här citatet på mig själv och se hur jag är där. Mm. Det kanske tar fram en väldigt positiv sida hos mig, eller jag kanske också upptäcker något som är skit.
Mm.
Och då får jag ta det. Mm. För att det är där förändringen kommer. Mm. Tal om att stagnera, så kan du läsa, hade jag kunnat läsa samma citat och tänkt bara att det där är inte jag.
Mm.
Men det är i allra högsta grad jag. Jag hade till och med kunnat bli stött av citatet och tyckt att det där är inte jag. Fast då är det ju tecken på att det verkligen är jag.
Mm.
Och det är lite när jag hör din story här, så börjar jag också tänka mycket på min egen barndom, allting som har hänt. Och det kan vara, som du säger, jag tycker det är en fin poäng det där, för jag tror att väldigt många tror att det måste finnas ett väldigt konkret trauma för att du ska ha haft en dysfunktionell uppväxt eller ska ha haft en traumatisk barndom.
Precis.
Men det kan vara något väldigt litet, som för dig var det du berättade.
Precis.
För mig var det att min pappa flyttade till Spanien när jag var 9.
Mm.
Och det har påverkat mig jättemycket. Sen har vi haft en jättefin relation. Jag har träffat honom, jag åkte dit skitmycket. Men jag var också pojken utan sin far under en tid tills jag väl åkte dit. Men varje gång jag åkte hem gjorde det ont.
Precis.
Varje gång han var här var jag skitglad. När han åkte hem, det gjorde jätteont.
Yeah.
Så hjärtat blev krossat många gånger.
Ja.
Men det tog mig många år att se det. Mm. Att förstå det här mönstret hos mig själv också.
Mm.
Att nu fattar jag varför jag kanske har varit som jag har varit i vissa relationer. Det hänger på det.
Mm.
Rädslan att bli lämnad igen som barnet som exakt. Jag en gång var.
Exakt.
Och jag önskar att egentligen, när borde vi börja prata om det här? För det känns som att det här är något man egentligen borde ta upp nästan lite fint i plugget vid rätt tid att börja prata om de här grejerna.
Mm.
Nu blir det så här svävande och många frågor, men jag har en fråga däremellan. Lär de sig det här i skolan redan i Asien? Att kanske titta, jag tänker lite med tanke på buddhismen och meditation, att det här finns där på något vänster. Att stanna i det inre och verkligen vara där och utforska.
Precis. Så både det taoistiska, buddhistiska och hinduistiska, om vi tar nu över hela Sydostasien, så de här typen av filosofiska traditionerna, om vi bortser religionen, finns ju därför att det finns en sån otrolig insikt i vad vårt sinne kan skapa. Och jag tror väldigt, väldigt väl att de har försökt under årtusenden att gå olika riktningar i att bemöta de här olika typerna av dysfunktionella uppväxten och hur det har påverkat oss. Och de har kommit fram till en formel som funkar, och det är love and compassion. Så när man gör dag ut och dag in en love and compassion meditation, den typen av frekvensen och energin som man kultiverar under den perioden kommer också neutralisera många andra stagnerade negativa energier och känslor. För känslor är otroligt energiskt laddade, det vet vi.
Mm.
Hur mycket ilska och utbrott man kan få utav en känsla som är stagnerad, som inte fått utrymme för att uttrycka och så vidare. Så på ett sätt är det med. Inom utbildningen, då pratar man väldigt mycket känslor och i vilka organ de är relaterade. Så till exempel stress, irritation, frustration, ilska, det sätter sig i organet levern. Och får man inte utrymme att uttrycka det, då är de känslorna stagnerade där. Och de sedan kan ta olika typer, det kan utveckla sig på olika sätt. Ett sätt sedan att det här blir, vi ser att det kombineras med en form av hetta. Och så får man ett utbrott, och vi kallar det i Sverige att någon är hetlevrad. Så insikten och kunskapen har varit där, men jag tror att vi har glömt bort det nu, men det har gömt sig i språket på ett visst sätt.
Mm.
Och det intressanta är att inom grekiska, eftersom min far är från Grekland, i grekiskan har vi också ett liknande uttryck. Kinesisk medicin säger liver fire. Och att levern är kopplad till ögonen, för när man är så där rasande, då ser man också ögonen blir helt illröda.
Mm.
Ja. Så de här intressanta kopplingarna finns där, för man har observerat människan i så många tusen år. Och då säger vi då att leverns chi är stagnerad, eftersom känslorna finns där som stagnerar. Och känslorna är baserat på en upplevelse. Och väldigt ofta en dysfunktionell, då i så fall är det från en misstolkning. Så vi misstolkade att min far lämnade mig på grund av mig. Då var inte jag, när jag var mitt autentiska jag, då inte var inte det tillräckligt. Och därav det där det sker en brytpunkt. Och vi börjar deviera. Och den här deviationen, det är att när kompassen går från hjärtat upp till hjärnan. Och det är då vi är mer orienterade kring egot, det är den som styr. Och egot är då jaget, det är min idé, vem jag tror jag är. Och det jaget försöker nu hjälpa sig själv, förändra sig själv, förbättra sig själv, älska sig själv. I tron om att man sedan kan deviera tillbaka till att ha hjärtat som kompass. Där man får utrymme att följa sin intuition, sin inre kreativitet och mer eller mindre att man flyta med livets energi och livets gång.
För det där är på något sätt, det är också lite obehagligt, för att jag får verkligen känslan av att otroligt många är styrda från huvudet.
Mm.
Att det är där det mesta sker. Lite som buddhismen också, att tro inte på allt du tänker.
Mm.
Det är inte sant. Mycket behöver också komma härifrån. Men ofta är vi så otroligt uppe i vårt eget huvud.
Mm.
Vi stannar aldrig upp. Man sitter och bara huvudet börjar spinna liksom, och går oftast åt ett negativt håll och man tycker bara, det är briljant.
Exakt.
Hur negativt den är, så är det. Man har fått alla svar. Men för då tänker jag lite här, om vi går tillbaka då till att vara till exempel liten då.
Mm.
För jag har tagit upp ämnet till exempel då, med ADHD och psykisk ohälsa.
Mm.
Och det ser lite ut som det gör idag.
Mm.
Och det är väldigt många unga som blir medicinerade och får de här diagnoserna.
Mm.
Blir placerade in i ett fack.
Yeah.
Och jag tror att det kan vara positivt, men det kan också vara extremt negativt. För den mänskliga faktorn gör också att man gör fel. Det finns de som hamnar där som inte ska vara där. Och det har börjat dyka upp mer och mer sånt. Mm. Hur mycket kan det påverka en person? För det i min mening bör väl vara ett ganska stort trauma att bli klassad som någonting som man egentligen inte är.
Mm. Först och främst måste vi klargöra att all typ av medicinering är ett typ av verktyg.
Mm.
Och att vi har dessa verktyg är fantastiska. Så vi är så glada att vi har den typen av olika typer av verktyg att använda. Nu, om man använder sig av ett verktyg utan att jobba med den underliggande problematiken, så kan det också bli väldigt begränsande i framtiden på olika sätt. Identifierar sig barnet att den är ADHD istället för att den har ADHD, att man inte skapar den, utan att skapa den separationen, då är det väldigt lätt att det följer med hela livet. Att man växer upp om att jag är annorlunda, det är något fel på mig, och alla ser det, alla vet det, och att det finns ingen ro i personen, vilket är otroligt sorgligt. Med det sagt vet jag att väldigt nära vänner är och fortsätter medicinera, och är väldigt glada över det. Och det har ju förändrat folks liv och familjers liv. Men att man hela tiden försöker förstå vad den underliggande problematiken är. vilket är väldigt komplex. Det finns inte ett enda svar i det här. Men någonting som jag påpekar i min bok och till de flesta, speciellt när det kommer till barn, det är anknytning, anknytning, anknytning. Vi kan inte ha för bra anknytning med våra barn. Och anknytningen kommer från att föräldern är fullständigt närvarande. Nu, ifall jag har blivit uppväxt i en dysfunktionell familj där mitt beteende var baserat på min prestation, eller ifall jag hade föräldrar som var känslokalla, föräldrar som var så mycket i sitt, i sitt försök av att bli någon och få bekräftelse, så hade inte de möjligheten att vara närvarande i mitt liv. Och det är det här som kallas för transgenerational trauma. Att ett beteende som inte är sunt i grunden går över från en generation till en annan. Så vi kan säga som ett exempel att om min farfar slog min far, så lärde sig att det är så man växer upp barn. Och min pappa slog mig och jag då slår min dotter. Det är också ett transgenerational trauma som kommer från fysiskt. Men det finns också ett mentalt och psykiskt. Hur man beter sig. Om man fryser ut ett barn. Om man bestraffar det på olika sätt. Men att ta ansvar och vara fullständigt närvarande med insikten och förståelsen att barnet är inte en produkt som vi måste skapa någonting av det. Det är som visdomen som finns i en kärna. All visdom finns redan där. Vi behöver bara låta det och skapa de bästa möjligheterna och förutsättningarna för att den ska blomma på rätt sätt. Den behöver rätt jord, den behöver ett timma sol, den behöver rätt mycket vatten och så vidare. Och det är samma sak med barn och med oss. Och får inte barnen det, då tolkar de tolkar alla de här ibland väldigt subtila händelserna som att det är mitt fel. Och det är där det...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Börja gå lite snett. Och har man då en familj där barn, där man tar ett steg tillbaka och säger jag kanske borde ha gjort det på ett annorlunda sätt. Jag kanske borde ha varit där mera. Man kan alltid gå tillbaka och bygga upp det här förtroendet igen. Men vi måste komma ihåg att vi måste återerövra barnets hjärtan. Så vi kan inte tvinga oss till en starkare anknytning. Det är att när vi skapar en miljö där vi är fullständigt närvarande, fullt med kärlek, då kommer barnen börja komma till oss igen. Och den här starka anknytningen, det kommer vara grunden till hur hela mentala infrastrukturen hos barnet utvecklas.
Nu är det inte alla heller som kanske vill titta bakåt, vilket jag märker ibland med folk, både nära och kära och vänner och allting, som kan tycka men att det förflutna är bara det förflutna och det får vara.
Mm.
Vad kan hända där egentligen? Alltså att man, vad tror du är anledningen till att man inte vill göra det?
Jag tror att man vill inte gå tillbaka till den känslan. Så vi har det praktiska och vi har det psykologiska förflutna. Och ibland är det som folk inte riktigt förstår och särskiljer. Så det praktiska att vi kommer ihåg det förflutna, fine, det har hänt, jag ser det. Men det psykologiska, det är det som vi bär med oss. Och det är det väldigt ofta vi försöker fly från. För att när vi inte fick möjligheten att vara vårt autentiska jag, så skapades också det här emotionella svarta hålet som vi senare i livet försöker fylla. Så det är en känsla vi försöker fly från genom att komma till en annan känsla. Och den känslan kallar vi för framgång. Men vi har misstagit framgång med lycka. Det är det som är, och lycka kommer ju inifrån och framgång kommer ju utifrån. Och det är inget fel med framgång. Gör det du tycker om och gör det, men inte i tron om att du kommer bli mera eller större eller mer älskad. Och det är den här fina balansen som vi har blandat ihop, för att det finns mer eller mindre två vägar. Vi kallar dem för, den ena vägen är att det är bekräftelsens väg, och den andra är uppvaknandens väg. Och vi kan inte gå på två vägar samtidigt. Och den ena är utåt, riktningen är utåt, den andra är riktningen inåt. Och det här är någonting som vi faktiskt kan sätta oss ner och göra själva, att vi kan kartlägga vårt mönster. Så i boken jag skrev, det är så otroligt viktigt för mig att man ska kunna ha användning av den. Och då en del är att kartlägga sina mönster. För den enda som kan lösa den här knuten som har hänt i oss, det är vi själva. Ingen annan kan verkligen det. Vi kan gå till psykologer, man kan komma till mig. Du kan gå till en präst, du kan gå till en helig man. Men ingen kan göra det här förutom vi själva. Och egentligen det handlar om, det är att komma till insikt med allt jag egentligen inte är. För att bara tillåta mig själv vara. Fullständigt villkorslöst. Så det handlar inte om att göra mera för att bli någon. Eller att befria mig. Det är inte en aktiv, it's not an active action. Det är en passiv. För att ifall jag ska försöka hitta mig själv. Det är en väldigt young-orienterad, det är en patriarkalisk, det är en väldigt dominant och våldsam riktning utåt. För det finns någon som söker. Och det sökandet är ofta genom frågan hur. Hur ska jag vara? Hur ska jag bete mig? Hur behöver jag kämpa? Och så vidare. Medan den rätta vägen är den inåt. Vilket är via frågan vad är. Och den är väldigt feminin. Och väldigt öppen. Och välkomnande. Och bara för att klargöra är att så som vi känner till yin och yang-symbolen, så har vi det mörka och det ljusa. Vi har yin och det yang. Och i all yang finns det lite yin. Det är den där runda pricken som finns i. Och i all yin finns det lite yang. Och så är det med oss också. Så yin och yang, eller det manliga och feminina, det har inte att göra med könen. Eller det maskulina och det feminina har inte just med könen att göra. Så det finns även vi män, vi har också av det feminina. Vilket väldigt ofta vi inte har fått utrymme också att kultivera och förstå oss på. För det finns en form av idé att som man behöver du ha ett specifikt beteende. Men tillbaka till frågan vad är. Den frågan kommer också skapa utrymme för att insikterna ska komma till dig. Och den frågan öppnar upp och säger vad är egot? Vad är alla de här känslorna? Inte försöka fly från dem. För att jag ser dem som budbärare. Alla symptom, alla känslor, de är budbärare som har någonting otroligt viktigt att säga till oss. Men så fort vi känner obehag så gör vi en 180 och försöker sticka därifrån. Medan som vi går till den och ser smärtan som sitter, låt oss säga i magen. Om det var en budbärare som kom till mig med kärlek, vad skulle den egentligen vilja säga till mig? Och då säger vi okej. Okay. Det kanske är att det finns någonting underliggande. Jag spänner min mage i tron om att rädslan av att bli kritiserad. Av att bli lämnad.
av att bli förlöjligad och så vidare. För att det är någonting som vi känner igen från när vi var små. Ett barn som hela tiden fick kritik. Pappa kom hem och sa, sitter du där i soffan och bara tittar på tv? Så nu har den personen utvecklat ett beteende där de inte kan bara sitta. De måste vara produktiva hela tiden. Annars känner de sig värdelösa.
Det är många saker att packa upp här.
Ja.
Det är det. Men jag gillar din, det här med framgång och lycka. Ja. För i det senaste avsnittet av just Öppna mitt sinne så pratade jag om det.
Ja.
Och att jag själv var väldigt driven åt det hållet. Att jag trodde att framgång skulle ge mig lycka.
Mm.
Men sen plötsligt när jag är ute i Kanada på en vandring så insåg jag att jag inte levt på 5 år.
Ja.
Och då började den insikten komma. Och när jag kom hem så lade jag ner nästan allting jag höll på med stand-up och alla möjliga grejer bara. Ganska abrupt stoppade allt.
Yeah.
Och jag tror att det är så lätt att bli vilsen där.
Mm.
Och även i det avsnittet så säger jag också att jag brukar ställa en fråga ibland till folk. Jag gjorde det mer i början av podden. Så brukade jag fråga, vad är lycka?
Mm.
Och sen brukar jag fråga, vad är framgång?
Jättefint.
Och det var väldigt intressant att se. Det var mer en sak för mig. Det var något som jag bara ville observera hur personen svarade.
Just det.
Och jag kunde märka många gånger när jag frågade om lycka så blev svaret egentligen definitionen av framgång.
Just det.
Vilket jag tyckte var väldigt spännande att bara se, var är folk?
Ja.
Och jag märker det, vi är, som du säger också, man tappar kompassen där lite. Och lite det jag är inne på också, jag tror att vi verkligen har, jag tror att vi har förlorat oss själva där. Allting hänger på sociala medier, ser jättebra ut, vara på ett visst sätt, åstadkomma vissa grejer. Och så tror man att man bygger upp den här nästan fantasin av föreställningar. Att när jag når det här, då. För det var exakt så jag levde själv.
Mm.
Att jag bara sköt fram hela tiden när jag skulle börja leva. Det var när jag hade åstadkommit allt det här. Och på vägen inser jag att jag tappar kontakten med vänner. Liksom. Även fast de finns där så händer jag inte hört av mig. Och jag tror att det är farligt. Och jag tror att vi behöver förstå det mycket tidigare. Att vi måste leva nu. Som Bruce Lee säger, vad är det? Success is not a destination, it's a journey. Eller vad det, är. Det gäller att njuta av resan. Och jag tror att det är oerhört viktigt i den. Sen var det nog mer, men jag tappade tråden när jag började fördjupa mig.
Ja, det kommer, jag har så mycket att berätta, dela med mig. Jag är otroligt passionerad över det här, för att jag ser att det här är nästan grunden till, inom kinesisk medicin, vi pratar om obalanser.
Mm.
Och att de olika typerna av österländska filosofierna har snappat upp och förstått det här, det är ju fantastiskt.
Mm.
Nu, vissa kan to transcend genom att bara meditation och love and compassion. Sen har jag upplevt att vissa behöver gå tillbaka och känna igenom det de inte fick känna.
Mm.
För att ge utlopp. Nu, min dotter är 2,5. Så när hon började gå, hon snubblade på sina egna fötter, ramlade och slog sig. Och då grät hon som om jorden höll på att gå under. Och i början, den instinkten vi har, det är att vi vill plocka upp henne och säga hopp, nej, ingenting hände, allting är bra, och försöka distrahera henne från känslan. Men vad jag insåg är att vad jag gör är att jag skyddar mig själv från mina känslor när jag ser henne gråta. Nu, i henne är det ju inbyggt att det är exakt så hon ska uttrycka sig. Och det är så hon behöver detoxa sig emotionellt från den händelsen. Tills hon kommer till slutet, vilket är, och då är hon färdig. Så jag har ingen rätt att avbryta det på något sätt. Det enda hon behöver, det är min närhet och känna sig säker. Men när vi lär oss från små att, och vi blir full, gång på gång avbrutna, och den här känslan stannar kvar och stagnerar gång på gång på gång, så ackumulerar det här till en punkt där kroppen hela tiden försöker sedan att kompensera. Men till slut så kan den inte. Och så börjar den manifesteras på olika sätt.
Mm. Det var det jag tänkte på. Det var känslor. Det var det som var min andra tanke efter framgången. För det du pratar om väldigt mycket är ju en form av acceptans.
Mm.
Att landa i och acceptera. För jag har själv personligen, det är väldigt mycket jag själv nu, men det har varit en resa för mig också. Det här. Men för jag insåg väl sen att jag är väl någon form av högkänslig. Mm. Jag kan känna väldigt mycket känslor, de kan bli väldigt starka. Och förut när de kom så kom de över mig och kunde konsumera mig på ett sätt.
Just det.
tills jag landade i acceptansen av känslan.
Just det.
Att okej, det är bara en känsla just nu. Ja. Jag behöver inte gå upp i den, utan exakt. Den kan vara här. Jag är arg, jag vet faktiskt inte varför, men det är okej och det kommer gå över.
Ja.
Då blev allting helt annorlunda.
Ja.
Än att känslan kom, och jag förstår kanske inte att det är en känsla som kommer över mig, utan jag känner ilska och jag blir den.
Ja.
Helt plötsligt.
Exakt.
Och det är någonting som var väldigt fascinerande för mig, hur man också på ett sätt dåra med tanken bara kan lända. Okej, du känner en känsla, men ingen har puttat på mig, jag har inte liksom ramlat, utan jag går egentligen bara här, eller jag sitter bara, känslan kommer över mig.
Mm.
Så den kommer från någonstans, men den betyder ingenting.
Nej.
Jag kan bara låta den vara.
Ja.
Och ibland brukar jag bryta ner det med, men det är kortisol som pumpas upp i kroppen. Och nu är stresshormonerna kommer här. Jag har inget att känna stress över. Det är ganska lugnt ändå. Jag bara missar en tunnelbana. Jag behöver inte gå in i det här. För det känns som att det är lite där du också är och fingrar. Har du något mer tips att ge när man får just de här känslorna?
Först och främst är det bra under dagens gång att gå in och checka med dig själv. Vart är jag någonstans? Så innan ens det sker. Så låt oss säga jag är på väg och ska ta en kopp kaffe på jobbet. Och då stannar upp en sekund. Vänd blicken inåt. Och säger, är jag uppe i varv? Presterar jag? Eller är jag i mitt hjärta? Och känner jag att jag är uppe i varv, det här är inte mitt normala sinnesystem, ta bara ett djupt andetag, lugna ner mig, och så är jag tillbaka här. För att vi behöver lära om oss nästan, vi behöver skola om oss hur vi ska bete oss kring olika situationer. Nu samtidigt så kan man ju göra ett mycket, mycket djupare och underliggande arbete. Och det är just att befria sig själv från de känslorna som är associerade med vissa fundamentala tron vi har om oss själva. Så tillbaka till barndomen, och jag får tron att jag inte är tillräcklig på grund av omständigheterna, hur de reagerar till mig. En känslokall mamma, en känslokall pappa. Jag får skit för någonting jag inte borde få skit. Jag blev slagen. Oavsett vad det nu än är. Tron att jag inte är tillräcklig. Den kommer fortsätta följa med dig i resten av livet. Som vuxen sedan, när jag frågar mina patienter, vad är argumentet, vad är beviset att du inte är tillräcklig? Så finns det ju inga. Man kan inte peka på någonting. Men ändå är den känslan kopplad till den tron. Den känslan nu, finns den kvar? Den kan antingen lösas upp genom insikten av att jag bara misstolkat allt det här. Självklart. Inte att jag hjärntvättar mig själv med att jag är tillräcklig. Men jag är fri från både att vara tillräcklig eller inte tillräcklig. För att så länge jag övertygar mig själv att jag är tillräcklig, så kommer andra sidan av myntet, skuggan till tillräcklig, otillräckligheten, den kommer vara där. Och när någonting snett kommer eller händer, då kommer den viska till mig. Hörru du är nog inte så tillräcklig idag. Men jag vill bli fri från båda två. Jag kan inte välja, jag kan inte vara selektiv här. Det är samma sak med alla andra känslorna. Så vi går bortom de två. Så känslorna att vara tillräcklig, inte tillräcklig, vi säger att det här kommer från då egot. För det är den som skapar den dualistiska delen av världen. Men som symbolen av yin och yang, som är två delar, så är de omslutande av en cirkel. Och den cirkeln symboliserar då hjärtat. Så när vi går bortom tillräckligt och tillräckligt, så hamnar vi i hjärtat. I hjärtats kompass. Och vissa kan då, för det finns inte någon formel som funkar för alla. Vissa kan då to transcend, gå bortom det här och komma och landa, tillåta sig själv hamna i hjärtat igen genom de här insikten av allt vi inte är. Vissa behöver gå tillbaka och känna igenom för att befria sig själv från de här stagnerade känslorna. Och på det sättet så kommer massa andra pusselbitar falla på plats. Nu när man är i en situation där man känner att de här känslorna börjar krypa upp och kroppen nästan börjar darra, då kan man, har man övat lite på det, då kan man skapa en distans, andas sig igenom, och tillåta det passera. För att det är bara moln. De kommer, de går. De är inte där för att vara för evigt. Och på så sätt skapar vi en insikt att jag är betraktaren. Det är jag som ser. Det är jag som observerar. Och därför kan inte jag vara det.
Hur länge måste man öva innan man kan bli betraktaren? För det sker ju inte över en dag.
Det roliga är, Paul, att ifall vi övar i att bli betraktaren, självaste övningen innefattar tid och rum. Och det enda som finns i tid och rum är egot. Vi då övar genom egot för att bli någonting som är bortom egot. Förstår du? Så det är det som är lustigt. Det är bara insikten av att det är jag som är betraktaren. Jag har alltid varit det. Jag är det och kommer alltid vara det. Det är den här konstanta, eviga, medvetande närvarandet. Jag finns, jag är. Det är det som är det sanna. Allt det andra kan vi diskutera. Jag är grek, jag är si, jag är basketspelare, jag är det, jag är det där och så vidare. Det kommer, det går. Det kan diskuteras. En gång i tiden jag var diamantisk basketspelare. När jag slutade fick jag en identitetskris.
Jag var där också.
Exakt. Mm. Och så blev jag antagen till naprapatutbildningen. Uff, tur. Jag var nära ögat, jag slapp den. Nu åtminstone är jag naprapatstudenten. Hela tiden försökte jag hålla mig i någonting i tron om att jag, om jag skulle släppa, skulle jag falla in ner till ett stort inte. Ett stort svart hål. Och det här är så lustigt, Paul, för att när vi säger, skulle vi gå ner till Stureplan en lördag kväll och säga till någon, du är ett stort ingenting. Det skulle bli konflikt. Men går vi över till Sydostasien och träffar en buddhistisk munk och säger, du är ingenting. Jag ska tacka att du påminner mig. Så den kulturella synen också på det här ingenting är också otroligt intressant. För det är sant, det är inte en ting. När man säger en ting, det är ett objekt. Så jag är inget objekt. Eller hur? Ett objekt är en sak. Jag är precis som vi går in i och kör, går in i en bil och kör bilen. Jag blir ju inte bilen. Jag är född in till den här kroppen som förnyas varje 7 år. Fullständigt ny kropp. Hur kan jag säga att jag är kroppen? Jag kan inte vara det. För att jag har en hand. Jag är inte handen, jag har en hand. På samma sätt mina tankar. Jag har tankar, jag är inte mina tankar. Jag har känslor, jag är inte mina känslor. Jag har minnen, jag är inte mina minnen. Så när vi lägger åt sidan allt det vi inte är, då det helt plötsligt landar vi utan att försöka. Vi bara landar i ett sinnesstånd där vi bara är. Och tillåter vi oss själva bara vara där utan att försöka komma på några smarta ord eller beskrivningar i vad det är. Den här stillheten och fridheten i att bara vara villkorslös. Man inser att det är allt som finns. Det är den känslan av att jag finns, jag är, som är konstant. Oavsett om det var för 10 eller 15 år sedan. Eller om 10-15 år sedan. För min fysiska form har förändrats. Min idé vem jag tror jag är har förändrats. Men något som inte förändras, det är den här. Det eviga närvarande medvetandet. Som ser allt det här komma och gå. Och när jag kommer till insikt att det är allt som finns. Och det här kan inte bli mera. Oavsett om jag har 10 startups och säljer dem för 100 miljoner. Eller om jag bor i min mammas källare. Så är det. Det kan inte få mer värde. Det kan inte bli av med värde. Då börjar man landa i hjärtat. Och då tillåter man också den här intuitionen och kreativiteten börja blomma. Och då pratar vi om lycka.
Mm. Ja, men verkligen. Ja. För det är just det där med identiteter har jag pratat väldigt mycket om i den här podden. För som du säger, vi vill ju kunna lägga en titel på oss. För när man träffar någon så säger man, hej, vad heter du? Vad jobbar du med? Och sen när man får höra yrket så bara,
exakt.
Jag vet. Nu vet jag allt. Ja. Men man vet ju egentligen ingenting.
Exakt.
För vi är ju så mycket mer än våra yrken eller de titlarna vi drar på oss. Men det är ju en trygghet att kunna komma med en titel.
Mm.
Det är ju väldigt skönt, som för mig när jag var med PT och är komiker och liksom hela den biten. Det är så behagligt att kunna göra det.
Ja.
Tills jag för kanske 5-6 år sedan valde att jag är på eller råkar bara göra det här eller göra det eller göra det. Men det är ju världens frihetskänsla att till slut kunna landa i att jag behöver inte identifiera mig med saker som jag håller på med.
Mm.
Det är svårt för folk också när jag säger det, för då vill de ändå höra, men vadå, vem är du? Ja, men jag är verkligen bara jag. Ja, men kom igen. Säg någonting mer. Och det är knepigt det där. Men jag är mer att jag vill... Jag önskar att vi fick lära oss det här på något sätt tidigare i den delen av världen vi lever i. För det är...
Vet du, det intressanta, Paul, är att så som Carl Jung beskrev det, att första halvan av livet utvecklar vi ett ego för att andra halvan blir av med det.
Mm.
Och vi alla utvecklar ett ego. Och oavsett hur mycket jag ens försöker och vara den bästa pappan till min dotter, så har inte jag den rätta formeln hur jag ska uppfostra henne på absolut det bästa sättet. För det här, det bästa existerar inte. Det bästa är bara utifrån vad jag tror är bäst just nu. Och att jag verkligen genuint försöker. Men kanske borde jag plocka upp henne en sekund tidigare. Kanske borde jag komma till hennes närvaro en gång tidigare. Och den här sekunden kanske sätter sig som en mental flisa i hennes ego. Eller i hennes sinne. Som kommer göra att hon kommer behöva läka den stunden när hon blir äldre.
Mm.
Allt handlar om att vi inte blir allt för trasiga. För sedan inser att vi inte är det.
Nej.
För att ibland kan det vara, har vi fått en för stor hammare när vi är små på huvudet. Då kan man också fastna i en form av ett lägre medvetande. Och då har jag sett hos vissa är det väldigt svårt att komma åt dem.
Vad är medvetandet för dig? Hur skulle du förklara medvetandet?
Medvetandet är den evigt närvarande intelligensen, den rytmen. Det bakomliggande substratet till allt det manifesta, allt det materiella i världen.
Tror du att medvetandet är i oss, själen, eller tror du att det är utanför oss? Det här är något jag går och undrar väldigt mycket, så jag vill dela den med dig, för jag märker att du är på samma linje där lite.
Väldigt bra fråga. Och det hade... Vårt sinne vill väldigt gärna skapa konkreta svar till saker och ting. Så jag trodde ju väldigt, väldigt länge att en organism är ett medvetande. Men så såg jag att forskare har hittat de här små himla larverna. När man kapar dem i mitten så blir det två individer. De växer ut och blir två likadana individer. Och det blev också en sån här what? Då tänkte jag, i så fall kan inte det vara. Och sen tänkte jag på träden. Självklart kan man ju ta en kvist, lägga den i vatten, få rätt och stoppa ner den. Så medvetandet, det är den här energiska nätet som vibrerar kring allting. Där vi råkar att det här, vi kallar det för qi inom kinesisk medicin, att allting är qi i olika densitet. Från medvetandet till det mest materiella. Fast i olika densitet. Nu råkar det organisera sig på ett specifikt sätt för att skapa just oss. Och vi har det här... möjligheten att vara medvetna om att vi är medvetna. Vilket vi spekulerar att det är väldigt unikt för människan. Och därför har vi ställt människan på en pedestal.
Mm.
Och sagt att vi är de bästa.
För att man kan inte prata med djuren.
Exakt. Men det är också ett sätt, hur mäter man intelligens?
Mm.
Ja. Men för att svara på din fråga så tror jag inte att medvetandet är i oss. Definitivt inte.
Nej. Jag såg en dokumentär för en massa år sedan. Jag tror den hette The Cove, som handlar om delfinslakten. Jag tror att det är typ Japan, tror jag. Och bara det här med att fånga upp delfiner är ganska allmänt. Och då var det alltså typ serien Flipper som handlade om den här delfinen. Det är hans då coach, eller vad man ska kalla det. Han har ju gjort en 180 där.
Mm.
Och tycker att det är helt fel. Men han tog upp en sån otroligt intressant tanke där. För det jag sa precis var det att vi kan inte prata med djuren.
Mm.
Vilket är en halvsanning. För att vi kan få dem att förstå oss.
Mm.
Men där pekar han på envägskommunikationen. Mm. Att delfinen förstår ju vad vi säger och gör.
Mm.
Men vi kan aldrig prata med dem.
Mm.
Och då blir det verkligen här. För jag tror ju någonstans att alla organismer har väl någon form av medvetande, det är min tanke. Att säga att en guldfisk, ja men när den simmar runt har den redan tappat minnet, guldfiskminne och hela den biten. Men vi vet ju inte det.
Mm.
Vi har ju inte lyft upp en guldfisk och frågat så här, kommer du ihåg att du har simmat 100 varv här nu?
Mm.
Utan det är något vi hittar på.
Mm.
Det är samma som att förut så trodde man ju inte till exempel, det var något helt skevt också jag såg, jag tror jag var ganska liten då, men det var att de tog bort en del av svansen, tror jag det var på får eller något.
Mm.
Men vi behöver ingen bedövning där, för de känner ingen smärta. Så, vänta, va? Mm. Vad är det för teori? Nej. Sen läste jag en bok här relativt nyligen där det fanns också läkare, om vi bara backar nästan 50 år,
ja,
som påstod att väldigt små spädbarn känner inte heller smärta.
Ja.
För de har inte utvecklat hjärnan.
Ja.
Därför kommer de inte ihåg någonting.
Ja.
Medan då Stanislav Grof, som har skrivit boken, han menar att liksom, vi minns grejer ända inifrån magen. Det går hela vägen dit.
Just det.
Och det är det som blir lite skrämmande när man tittar på medvetandet och hur vissa resonerar om det, att vissa djur känner ingen smärta för att de har egentligen ingen medvetande, de fattar ingenting.
Mm.
Men samtidigt så märker man att, jag tror det var en tomatplanta eller om det var en litet träd som reagerade på tomatplantan, att den snurrar, och när de filmar det här i timelapse ser man hur snurrar det, så bara vrutt, sticker inte den där tomatplantan. Och det är ändå en liten, vad ska man säga, ja, men en frukt eller vad det är då,
mm,
som ändå sticker dit. Och det tycker jag också pekar på att jag tror att det finns så mycket mer medvetande än vad vi,
ja,
i alla fall har trott och kanske, ja, förstått, men kanske någonstans också förstod,
ja, just
men
det,
har glömt.
Just det. Jätteintressant att du tar upp det här. Så det som en sak som var väldigt ögonöppnare för mig, det var en dokumentär, jag tror att den är från 70-80-talet kanske, där det är en av CIA:s, jag tror att det var CIA, mest framgångsrika och tekniker när det kom till lögndetektorer. Och det visade sig att han var the guy. Så när de verkligen behövde någon bra, de tog in honom. Så han, ändå i sin kontor, var han ganska trött, hade inte så mycket att göra. Så han kopplade upp de elektroderna till en växten de hade där bak. Och så kollade han hur den här pekaren gick upp och ner och skrev. Och tänkte, ja, men det här hände inte så mycket. Gav den lite vatten. Nej, inte så mycket. Så han tänkte bara, jag tar min cigarett och bränner på den. Bara av tanken, då börjar den här gå upp och ner. Vilket, vad du vet, bara det förändrade hela hans liv. Så han lämnade CIA och började forska på det här. Och att medvetandet. Och det är intressant, för vi tror också att det är någonting som är relaterat till individen. Men det finns också ett kollektivt medvetande. Ett exempel är när en väldigt framgångsrik forskare från Harvard, tror jag, han skulle se hur minnet förs över från en generation till en annan hos möss. Så han gjorde en specifik labyrint och så mätte han hur många gånger det tog för dem att lära sig hela labyrinten. Och första generationen tog det 180 gånger till exempel. Andra generationen tog det 160. Tredje generationen var det 140, utan att mamman lärde nästa avkomma, vilket han tyckte var intressant. När han publicerade det här tog en annan forskare över, gjorde samma experiment i Australien med samma typer av möss. Det visade sig att de här mössen fortsatte där de från USA hade lämnat. Så de började inte från 180, men de började på 120. Så det här var ett exempel på hur det kollektiva medvetandet, menade de, att det finns någon form av intelligens eller intelligensbank omkring oss. Ett annat exempel är, det finns en specifik fågel i USA, i England, som hade lärt sig innan andra världskriget, när mjölk, kallar vi dem, mjölkmannen.
Ja, precis. Typ som brevbärare, fast som delade ut mjölk. Mjölkman borde det väl vara då.
Ja, som delade ut de här flaskorna. Den hade lärt sig gå dit och pilla bort den papperslappen som fanns på. Och så drack den skummen. Nu helt plötsligt, och de visste att den här fågeln migrerar inte runt. Den lever där. Så upptäckte man ganska så snart att samma typ av ras fick samma typ av beteende än i andra städer. Sen kom andra världskriget. Och då försvann ju den mjölkmannen under 5 år. Och de här fåglarna lever inte så länge. Men när de efter kriget introducerar mjölk igen, då fortsatte fåglarna ha samma beteende.
Mm.
Vilket också är intressant. Nu, jag drar också parallellen också med pyramiderna.
Ja, bara.
Ja, att när det mänskliga sinnet, medvetandet, började skapa den här formen i en del av jorden, så började man se i andra delar av jorden att människor började göra samma sak.
Mm. Ja, det där är intressant, för det är där folk spekulerar i utomjordingar och hela den biten. Men den är väldigt, väldigt, väldigt spännande.
Ja.
Jag hörde en annan sån här historia som går nästan att applicera lite på mänskligheten också.
Ja.
Och det är att, jag vet inte om den är sann eller om den är påhittad. Jag vet inte om den är en studie eller om det bara är en fabel.
Mm.
Men hur som, den går så här. Det är massa apor som är då i någon form av inhägnad.
Mm.
Högst uppe så finns en banan.
Mm.
Och det finns en steg dit.
Just det.
Så de sticker upp för att ta bananen. Men de får den, så får de en stöt. Och då får alla en stöt.
Mm.
Så varje gång de introducerar en ny apa så vill apan upp och ta bananen. Mm. Så det slutar med att aporna vill spöa den här apan.
Aha.
Och när det har gått flera generationer så finns det ingen ström där längre.
Aha.
Men aporna slår alltid apan som försöker gå upp. Och det är bara att det är så vi alltid har gjort. De försöker alltid skydda det här. De vet egentligen inte varför, utan de gör det.
Mm.
Och det är lite så människan funkar också. Att man är så inne i vissa vad ska man säga, mönster. Att man bara fortsätter att följa dem, för att det är så här vi alltid har gjort.
Precis.
Och då,
man har gjort en sån studie på människor.
Mm.
Inte att man slår någon. Men det var, jag tror att det är en reception, och man har en person, man har 5 personer som är med i experimentet, en är inte. Och vad som händer är att när personen, en vanlig människa, kommer in och sätter sig, då piper ett ljud. Och då är det en utav dem som ställer sig upp och sen sätter sig ner. Vid nästa gång så ställer sig ytterligare en som är med i experimentet. För att tredje gången det piper så ställer sig alla, inklusive personen som bara kom in. Nu, de som är med i experimentet börjar bli inkallade. Jag tror faktiskt att det var någon sjukvårdscentrals ställe. Blir inkallade. Och därefter kommer det in vanliga människor. Till slut så har alla personer från experimentet försvunnit ut därifrån. Och så har man lärt allihop att varje gång det piper, man ställer sig upp, man sätter sig ner. Så när en person kommer tillbaka från experimentet och frågar, varför ställer ni upp? Då säger han, vi vet inte, men alla andra gjorde det, så vi gör också det.
Ja, ja. Ja, men det är otroligt det där, hur vi verkligen bara vill haka på alla de här grejerna.
Ja.
Alltså det här är ett väldigt intressant samtal.
Ja.
Jag gillar det jättemycket. Jag känner att vi är på samma linje vad gäller väldigt mycket.
Ja.
Men innan vi hittar en avrundning, är det någon sista grej som du känner att du skulle vilja ta upp?
Det viktigaste av allt som jag ser till alla mina patienter är att nyckeln till din hälsa finns inom dig.
Mm.
Det är det. Och det är just det här att bara du kan befria dig själv från alla indoktrinerande mönster, tron om dig själv. Förutom att vi har blivit indoktrinerade, så själv indoktrinerar vi oss själva fortfarande i daglig basis.
Mm.
Så att den esoteriska resan, den inre resan, att upptäcka allt du inte är, tror jag är avgörande för att man ska hamna i en plats till ett sinnessystem som vi kallar för lycka.
Ja, där har ni. Om man inte redan följer dig på din resa, var kan man göra det på bästa sätt?
Instagram, Dr. Diamantis, Dr. med C. Och min bok kom ut för 2 månader sedan. Nyckeln till din hälsa. Mm. Välkomna och beställa den online.
Super. Ja. Där har ni. Tack för ett jättebra samtal.
Tusen tack, Paul. Mm.
Och där har ni det. Alltså, nyckeln ligger alltid i en själv. Och den inre resan har jag pratat om så många gånger. Och här fick ni verkligen fina verktyg till att kunna påbörja den resan och verkligen sätta igång den här processen på riktigt. Så in och följ Dr. Diamantis. Och jag vill även säga, är det första gången ni lyssnar på den här podden, så har ni över 200 samtal att kolla in. Och om ni är nyfikna på just den inre resan, så rekommenderar jag att kolla upp just Öppnar mitt sinne, där jag delar med mig om allting som jag gör på både gott och ont och sorg och glädje som dyker upp i de avsnitten. Med det sagt får jag säga tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.